Så är ni välkomna hit till Betlehemskyrkan allihopa. Och idag är det den 13:e söndagen efter trefaldighet och temat är medmänniskan. Jag tänkte att jag skulle be den bön som finns föreslagen här på sidan 15-13, dagens bön. Evige Gud, du som uppenbarar din kärlek och blir människa på jorden, stärk vår tro och öka vårt hopp, så att vi fylls av kärlek till den mänsklighet du älskar. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Jag tackar Herre för att du vill vara med oss idag, att leda oss i den här gudstjänsten, att vi får förmånen att komma till ditt hus och att du vill tala till oss på olika sätt, i musik, i ordet, vittnesbördet. Tack för din heliga närvaro, att vi ska få känna av att du är här, Jesus Kristus. I Jesu namn. Amen. Jag heter Bo Nilsson och är med här i kyrkan om det är någon som inte känner mig. Och Thomas ska predika här. Och barnen och Jorun ska spela och några vuxna. Vi ska föra dem sjunga nu här. Varsågoda. Inte så ofta man blir svett i kyrkan. Jag ska berätta en överraskning för alla söndagsskolebarn. Vi har fått en ny söndagsskoledare, eller söndagsträffsledare. Sandra. Och hon kommer nu att lämna sitt vittnesbörd här. Så varsågod.
Hör ni mig?
Ja.
Bra. Jag vill börja med att säga att jag är väldigt, väldigt glad för att jag idag kan stå här inför er och inför Gud och uttrycka min tacksamhet för det här fantastiska livet och den här fantastiska världen som Gud har skapat. Tack för det. För er som inte vet vem jag heter Sandra. Jag är 35 år gammal. Jag är välsignad med 3 fantastiska döttrar. Och jag har sedan jag var liten alltid trott på Gud. Jag har vänt mig till Gud i svåra stunder, i bra stunder. Jag måste faktiskt erkänna att jag tvivlade vid ett tillfälle. Och det var när min pappa gick bort. På om himlen verkligen fanns, om Gud verkligen fanns. Men jag behövde inte tvivla länge. Jag fick väldigt snart bevis på att han finns. Men det är inte det jag ska berätta om idag. Jag ska berätta om en händelse som jag var med om för ungefär 2 år sedan, där jag fick möta Jesus och där Jesus räddade mig. Det var november 2022. Jag läste min 9:e termin till lärare. Jag hade bara en termin kvar, men redan nu så var jag så orolig. Hur ska det bli? Kommer jag få jobb? Kommer jag fixa mitt examensarbete? Jag var osäker inför framtiden. Jag behövde alltid ha kontroll för att känna mig trygg. Skulle jag få jobb? Så just det med att jag behövde kontroll. Jag behövde veta vad som skulle hända imorgon. Jag skulle vilja helst veta vad som skulle hända om ett halvår, om ett år. För när jag hade kontroll, då var jag trygg. Men den här händelsen skulle ändra det. Jag satt en kväll, en fredag, och pluggade. Och gick och la mig vid 11. Vaknade upp morgonen efter. Och ni vet hur det känns när man har legat på sin arm. Den somnar. Man kan inte röra den. Så jag kände, åh, nu har jag legat på min nerv. Nu kan jag inte riktigt röra min arm. Så jag kom igen nu armen, vakna. Och så kände jag börjar bli förkyld också. Jag sluddrar och jag känner mig svullen i ansiktet. Jag bara, nej, jag får inte bli sjuk nu. Jag har ju lovat mina barn att vi ska gå på ponnyridning på stadsbongården. Så nu får jag inte bli sjuk. Så jag försöker plocka ur diskmaskinen. Men glasen hamnar inte på själva hyllan. De bara ramlar ner. Jag förstår inte. Vad är det som händer? Så jag ringer till min mamma och säger, det är någonting som är konstigt. Min vänstra hand funkar inte. Hon säger, ring sjukhuset. Ja, jag ringde 1177 och får stå i telefonkö i 45 minuter. Under tiden då så kollar jag mig själv i spegeln och försöker le. Och då ser jag att, men vänta nu, min vänstra mungipa åker inte upp. Jag bara, oh, nu börjar jag bli nervös. För det här har jag hört talas om förut. De skickar ambulans, jag åker in till sjukhuset. De undersöker mig. Jag hamnar på ett rum på akuten. Jag märker att stämningen ändras inne på akuten när de har fått tillbaka svaret. De kör ut mig framför ett fönster. Det står massa läkare och tittar på mig. Då kommer en läkare och sätter sig bredvid mig och säger att du har en så här stor hjärnblödning långt inne i hjärnan. Jag tror jag var i chock, jag förstod inte vad det innebar. Så de sa, vi får se om den kommer gå tillbaka, hur det kommer gå, det är bara tiden som kan utvisa det. Det här var en lördag, söndag morgon, så skulle de undersöka mig igen för att se hur det hade gått. Då får jag ett sms från en i församlingen här, att vi ber för dig Sandra. Och de skulle undersöka mig igen vid 11-tiden, och jag kände era böner. Resultatet visade att första positiva, det har gått tillbaka lite grann. Hjärnblödningen har gått tillbaka lite grann. Så jag hamnade på strokeavdelningen där jag med mina då 33 år sänkte medelåldern ganska ordentligt. Jag var 33 år. Men dag för dag så blev sjukgymnasten mer och mer förvånad. Vilka stora framsteg jag gjorde från dag till dag. Jag kunde börja röra min hand. Jag låg och tränade. Kan jag göra så här? Kan jag träffa min näsa så? Så de blev förvånade. Men när jag skulle skickas hem, det var då jag nog fick förståelse för vad jag faktiskt hade varit med om. För läkaren sa att du kommer inte att bli färdigutbildad i juni. Det finns risk att du aldrig blir helt återställd. Och det finns risk att du aldrig kommer kunna jobba heltid. Då förstod jag vidden av vad jag faktiskt har varit med om. Så jag skickades hem och när jag började förstå, då var det som att jag var på ett hav och jag bara sjönk. Ja, för att vara trygg behöver ju kontroll. Nu hade jag ingen som helst kontroll. Inte ens med min egna kropp. Så jag sjönk, sjönk, sjönk. Jag minns att jag gick på promenader. Varför händer det här? Varför händer det här med mig? Och jag fick ett och samma budskap. I början ignorerade jag. Jag tänkte att det är jag själv som inbillar mig. Men en dag blev det så tydligt. Jag hade fått samma budskap till mig som en röst inifrån. Men jag trodde det är jag själv som inbillar mig. Men en morgon satt jag vid mitt frukostbord och var förtvivlad och frågade varför. Och då kom det här budskapet så tydligt att jag började skratta. Okej, nu vet jag. Det är Jesus som talar till mig. Och budskapet är, du kan lita på mig. Du kan lita på mig. Det budskapet har jag fått till mig hela tiden. Jag fick ett så enormt lugn, inre frid. Jag visste fortfarande inte vad som skulle hända om några månader, om jag någonsin skulle bli bra. Men det var helt okej, för jag kunde lita på Jesus. Månaderna gick. Och läkarna, de kan inte förklara vad som hände. Men när jag kom tillbaka till en återkontroll några månader senare så var hjärnblödningen helt borta. De förstår inte vad som har hänt. Helt borta. Jag blev färdigutbildad i juni. Visst, det var inte så lätt att få jobb som historielärare och samhällskunskapslärare. Så jag har fått jobba med olika tjänster det här första året. Men jag har aldrig, aldrig varit nervös. Jag har aldrig varit orolig för framtiden. För nu, jag vet att Jesus går med mig. Så nu har jag precis börjat min fasta anställning. Nu har jag fått mitt SO-jobb. Jag jobbar heltid. Och jag behöver inte längre ha kontroll för att vara trygg. Jag är trygg för att jag går med Jesus. Och vi kan alltid lita på Jesus. Amen.
Tack Sandra, det var ett vittnesbörd det. Wow. Ser ni att det är ballonger upphängda här? Det står B-I-A-L. Det är Ulf Ekringen som hängt upp det. Vet ni vad B-I-A-L, vet ni vad det betyder? B-I-A-L. Vi har ju varit dåliga på det här, men nu har ju Ulf Ekringen tagit tag i det här så vi ska vara lite mer engagerade i mission. B-I-A-L, vad står det för? Barn i alla länder. Barn i alla länder, just det. Barn i alla länder. Nu får alla barn ta varsin ballong och så ska inte vara några ballonger kvar. Och så får ni gå ut till söndagsträffen. Vi ser om vi får på en liten sån där jingel. Ska vi sjunga psalm 17, ge Jesus äran. Jag tror vi står upp då när vi har hört detta vittnesbörd. Om vi tar upp en gåva också, vi har inga kollektboxar utan det finns ett swishnummer här någonstans. Och vi har en box också någonstans.
Amen. Tack för din gåva. Nu ska vi få höra dagens texter läsas av Ulf Jansson och Maj Olsson. Varsågod och kom fram.
Jag läser den gammaltestamentliga texten ifrån första Mosebok, 4:e kapitlet, verserna 8-12. Kain sade till sin bror Abel: kom med ut på fälten. Där överföll han sin bror Abel och dödade honom. Herren sade till Kain: var är din bror Abel? Han svarade: det vet jag inte. Ska jag ta hand om min bror? Herren sade: vad har du gjort? Din brors blod ropar till mig från marken. Förbannad ska det vara. Bannlyst från marken som öppnat sin mun för att ta emot din brors blod som du har utgjutit. Om du odlar marken ska den inte längre ge dig sin gröda. Rastlös och rotlös ska det vara på jorden. Så lyder Herrens ord. Vi tackar dig.
Och jag fortsätter med episteltexten som är hämtad från första Johannesbrevet 4:7-10. Mina kära, låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från Gud. Och den som älskar är född av Gud och känner Gud. Men den som inte älskar känner inte Gud, eftersom Gud är kärlek. Så uppenbarade Guds kärlek hos oss. Han sände sin enda son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Det är kärleken, inte att vi har älskat Gud, utan han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder. Gud, vi tackar dig.
Då ska vi ha en förbundsstund här. Och vi hade vittnesbördsmöte för ett tag sedan. Och då vittnade jag om det här att församlingens kraft i bönen har väldigt stor betydelse. Våra enskilda böner hemma också, men att be i församlingen har en väldigt stor betydelse. Och det fick vi höra nu genom Sandra. Idag har vi tre väldigt svåra bönämnen, men Gud hör bön. Dels är det vår pastor Lennart Stav som skrev ett sms till mig i morse att han fick åka in en dag tidigare och göra den här biopsin, man gör något koll i lillhjärnan och ta ut en litet prov, vävnadsprov, och ska kolla det. Så han ska, imorgon ska han göra det. Vi ska be för honom här också 17:00. Det är väldigt viktigt. Han är väldigt tacksam för våra förböner. Sen ska vi be för Jan-Erik, Kerstins man som har problem med magen. Sen ska vi också be för. Och så ringde Thomas till mig här, Grenvall, som är, var ju gift med Nina som dog väldigt tråkigt här, men och att han har fått en svår sjukdom i magen, en cancer, som ska opereras inom 14 dagar var det va? Så det ska vi be för Thomas, och jag är tacksam att du ringde till oss, för du har ju varit med här men bor ju i Nykroppa nu, och Marietta alltid, har ju aldrig glömt dig, utan du har varit med här på något sätt ändå. Så vi har tre ganska tunga bönämnen här som vi ber över. Och sen har jag tagit hjälp av Gösta här, och Gösta och jag kör lite växelvis, och sen om det är någon som vill följa på sen så får ni göra det.
Ja. Vi tackar Gud för vittnesbördet som Sandra gav. Vi tackar dig för att vi kan lita på dig, som du hade sagt till henne. Och nu lyfter vi upp bönelådan med alla ämnen, bönämnen som är ilagda här, som du känner, Herre. Vi ber, du har sagt bed och ni ska få, för att er glädje ska bli fullkomlig. Vi ber för varje bönämne, för varje situation. Vi ber om hälsa och läkedom. Vi ber för ekonomi. Vi ber för relationer. Vi ber för allt, Herre, som du vill gripa in i. För du är en bönhörande Gud. Och vi tackar dig för alla bönesvar som vi har fått. Och som vi har hört idag. Vi prisar och ärar dig, Jesus. Och så vill vi särskilt lyfta upp vår förre pastor Lennart och hans familj. Vi tackar dig för vår kära broder Lennart. Och vi ber att du ska vara med honom dessa dagar just nu när han åker in till lasarettet, Jesus. Att du ska hålla din mäktiga hand över Lennart. Och att du ska göra ett gudomligt ingripande. Att du beskyddar och bevarar honom och familjen, Erika, Samuel och Jonathan. Mm. Att de också kan ha en förtröstan och förstå att de kan lita på dig, Herre. Och jag ber att du är med läkare och personal och leder dem i Jesu namn. Vi ger dig äran för det.
Ja, Herre, så ber vi för Thomas Grenvall, Herre. Tack för att han räknar med dig nu, Herre, att du ska hjälpa honom. Ber att du ska vara med honom de här dagarna fram till operationen. Och vi ber att de här läkarna som är utsedda att göra det här ska göra det med din ingivelse och din kraft, Herre. Och din kunskap, Herre. Vi ber att det ska bli en lyckad operation för Thomas så att han får leva. Jag ber också för hans barn Joakim och Victoria. Välsigna dem. Och tack för Marietta också som är med som förebedare under lång tid, Herre. Men vi ber om ett under, och vi har hört genom Sandra här att du finns för oss, Herre, när vi behöver dig. Och jag vill också be för Kerstins man Jan-Erik som har problem med magen, Herre. Vi ber, Herre Jesus Kristus, att det ska läggas till rätta. Herre, uppenbara det för honom att han ska känna att du rör vid honom, Herre. Kom till honom och sök honom, Jesus, i Jesu namn.
Och tack att vi också får lägga fram världsläget. Och tack, Herre, att du är en Gud som är stor, Herre, som kan gripa in. Vi ber för Ukraina och vi ber för Israel. Vi ber om fred och frihet i Ukraina. Vi ber för ditt land och folk Israel om beskydd. Vi ber likaledes som fred där, Herre. Vi ber för det judiska folket att du ska bevara dem över hela världen. Och vi ber att ditt rike, Guds rike, ska ha framgång mitt i alla dessa svårigheter som drabbat dessa områden och utöver hela världen. Att ditt rike ska ha framgång och att människorna ska vända sig till dig och ropa till dig i sin nöd. Vi tackar dig, Herre. Vi ber också om beskydd över vårt eget land. Mm. I Jesu Kristi namn. Amen.
Och så tackar vi dig för den gudstjänst som vi hade på torget igår. Att det var många som kom under ordets hörhåll. Vi tackar dig för alla barn som var där, Herre. Och vi tackar dig för att det var en gemensam satsning från kyrkorna i stan, Herre. Så tack för det mötet, Herre. Och att ber att det ska bära frukt så småningom. Vi ber för övriga församlingar här i stan, Svenska kyrkan, Broenkyrkan, Frälsningsarmén, Pingstkyrkan och Vike, Björneborg och Ölme, Herre, och övriga. Tack för att vi får gå åt ditt håll, Jesus Kristus. Så vill jag också be för barnen här i vår församling. Tack för att de är ute på söndagsskolan nu. Be för Erika och Johanna att du är med och leder dem, Herre. Tack för att vi får ha barn här. Vi ber för övriga barnverksamheter i vår stad också, Herre. Så ber vi att du ska vara med oss och att vi får lyssna på ditt ord genom Thomas, Herre. Att vi ska vara öppna i våra hjärtan och ta emot vad du vill säga till oss idag. Ditt heliga ord, att det går rakt in i vårt hjärta. Och att vi blir både ordets hörare och ordets görare. I Jesu namn. Amen. Då ska vi sjunga
704 innan predikan.
Jag ska läsa dagens evangelietext och det är från Lukas evangeliet kapitel 10 vers 23 till 37. Nu tror jag att det är folkbibeln som kommer upp på väggen här och jag har bibel 2000 här så jag vet inte om det går att justera det. Men annars så det är ganska likt ändå så annars har ni i psalmböckerna på sidan 15 14 också. Ja, jag börjar läsa. Sedan vände han sig till sina lärjungar och sade enbart till dem. Saliga de ögon som ser vad ni ser. Jag säger er, många profeter och kungar har velat se vad ni ser, men fick inte se det. Och velat höra det ni hör, men fick inte höra det. En laglärd som ville sätta honom på prov reste sig och sade: Mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Jesus sade: Vad står det i lagen? Hur lyder orden? Han svarade: Du ska älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Jesus sade, det är rätt. Gör det så får du leva. För att visa att han var rättfärdig sade mannen till Jesus. Och vem är min nästa? På den frågan svarade Jesus. En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och blev överfallen av rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom och sedan försvann de och lät honom ligga där halvdöd. En präst råkade komma samma väg. Och när han såg mannen vek han åt sidan och gick förbi. På samma sätt med en levit som kom till platsen. När han såg honom vek han åt sidan och gick förbi. Men en samarier som var på resa kom och fick se honom ligga där, och han fylldes med medlidande. Han gick fram och hällde olja och vin på såren och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram 2 denarer och gav åt värden och sade: sköt om honom, och kostar mer ska jag betala dig på återvägen. Vilken av dessa 3 tycker du var den överfallne mannens nästa? Han svarade: den som visade honom barmhärtighet. Då sade Jesus: gå du och gör som han. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Ja, tack Gud att vi får samlas inför dig. Tack att du är här med din heliga ande och vill verka i allas våra hjärtan. Du vet precis vad vi kom hit med för behov. Och tack Gud att du är en mäktig Gud som vill möta de behoven och möta oss. Vi ber så. I Jesu namn. Amen. Jag tror det var förra söndagen som Ulf Ekingen var framme och pratade om EFS mission. Och jag satt lite längre ner i bänkarna, och innan Ulf ens har pratat klart så springer min son Rafael, som är 7 år, han satt längst fram. Han springer ner och säger till mig: pappa, hur mycket ska du swisha? Och så gav han mig några förslag. Ska du swisha den här summan eller ska du swisha den här summan? Det var inte en fråga om jag skulle skicka pengar, utan hur mycket ska du bidra med? Likaså för några dagar sedan, det var här tidigare i veckan, så var vi och handlade. Jag gick in i butiken, utanför satt en kvinna och tiggde. Vi går in i butiken, jag hälsar på henne, men vi gick vidare. Och Rafael går fram till mig: men du swishar sen, va? Eller hur? Vi tar del av människors nöd, människors svåra situationer, så gott som varje dag. Och gör vi inte det i vår närhet, så gör vi det när vi ser på nyheter, när vi tar del av sociala medier. Hur människor drabbats av lidanden eller har olika typer av svåra problem. Som vi läste i den här texten så berättar Jesus om en man som hade blivit hårt drabbad i sitt liv. Även om det kunde vara en farlig väg att vandra mellan Jerusalem och Jeriko, så tänkte han säkert att det kommer nog gå bra. Jag kommer nog kunna ta mig fram från ena stan till den andra. Det kommer nog gå bra. Varför ska olyckan drabba mig? Men vi vet inte hur våran morgondag kommer se ut. Och med det menar jag inte att vi ska gå runt och vara oroliga, precis som Sandra har berättat. Men när det väl kan hända något, när vi är i nöd, drabbas av sjukdom, olycka, då är det fantastiskt fint att få ta emot hjälp. Både den hjälpen som finns så otroligt bra i vårt samhälle, i vårt land som Sverige, så har vi byggt upp ett sånt samhälle där vi hjälper varandra. Men också att få ta emot hjälp ifrån vänner, familj, församling. Men kanske också från den som bara går förbi, som bara råkar vara där. Den som bara korsar din väg, men som ser att du är i en situation och du behöver hjälp. Den här samarien Han var inte anställd av räddningstjänsten, Röda Korset eller Läkare utan gränser. Han var på vandring och han såg en människa som behövde hjälp. Han fick inte betalt för det. Han gjorde det inte för att få fler följare på Instagram. Han gjorde det inte för att det var av plikt. Han gjorde det inte för att han skulle skämmas av att gå förbi. Han stannade för att han såg en människa som var i nöd. Och det drabbade hans hjärta. Då blir det faktiskt enklare att hjälpa. När vårt hjärta får en högre prioritering än vad vår hjärna får. För när jag gick förbi den här tiggaren så tänker jag direkt, vart kommer de här pengarna gå? Vad är det? Jag har hört så mycket, eller mitt hjärna sätter igång och tänker, och jag stänger av mitt hjärta. Och den här samarien kunde jag absolut ha tänkt, har jag tid att stanna till? Har jag råd? Är han farlig? Kan jag bli utsatt? Är han sjuk? Kan jag bli smittad? Men Jesus säger att han fylldes av medlidande. Och för den här misshandlade mannen som låg där halvdöd, för honom var det helt avgörande att en människa skulle komma förbi, få se honom och få medlidande för honom. Han var helt utelämnad, men en människa kom förbi som drabbades av medlidande. För ett par dagar sedan så träffade jag min kollega som i våras var med om en trafikolycka. Han blev prejad av vägen, han åkte i 80 km i timmen av en förare som inte alls såg honom. Han for av vägen i 80 km i timmen och där sitter han i sin bil, naturligtvis otroligt tagen och har smärtor. Och han ser hur bil efter bil passerar honom, bil efter bil. Och efter en halvtimme först så stannar någon och ser honom. Stannar till bilen, springer upp till honom och det första han ropar är, du måste haft änglavakt. För kolla på träden, hur de står vid sidan av bilen, men bilen kom precis mellan träden där. Många, många bilar som åkte förbi, men det var en bil som stannade och den personen gjorde skillnad. Den personen hjälpte honom. Jag vet inte hur du är, men ibland så tror jag också att vi kan vara dåliga på att ta emot hjälp. Jag vet att min fru som är läkare, att hon tycker ofta att jag är väldigt dålig på att lyssna på de råd hon säger till mig för att ta hand om min hälsa. Och vi kan lätt som människor vara lite stolta och tänka att vi klarar oss själva, jag vet bättre. Och vi liksom nekar den handen som sträcks ut till oss. Vid något tillfälle så frågade jag återigen min son Rafael, han frågade, vilken är den hemskaste berättelsen som finns i Bibeln? Det vill han veta, han tycker det är alldeles för snälla berättelser på söndagsträffen här. Så han ville veta vilken är den absolut hemskaste berättelsen som finns i Bibeln. Och tyvärr så finns det faktiskt väldigt många hemska berättelser. För det tecknar ju människors historia. Det är fullt av krig och otäckheter. Men kanske att den berättelsen som Ulf läste för oss tidigare är en av de absolut hemskaste berättelserna. Från första Mosebok där Kain lurar ut sin bror Abel på fältet och har ihjäl honom. Jag har svårt att tänka mig något hemskare än hur en bror slår ihjäl en annan bror. Och Gud frågar, var är din bror? Och svaret är, det vet jag inte. Ska jag ta hand om min bror? Och Gud gick till rätta med Kain. ska jag behöva ta hand om min bror? Alltså, ska jag behöva bry mig om någon annan? Och det här är ju en otroligt tydlig konsekvens av syndafallet. Att när Eva och Adam, när de åt av kunskapens träd, så hade de fått löftet att de då skulle bli som gudar. Men själva grejen var att löftet var inte från Gud, utan löftet var från ormen. Att bara bry sig om sig själv, att vara sin egen Gud, att tillbe sig själv, att sätta värdet i min ära, det är inte ett liv i frihet. Det är ett liv i slaveri. Men det Gud hade sagt om de skulle äta frukten, så sa han att det kommer att leda till döden. Och synden snärjde och smittade mänskligheten. Och vi kan läsa att redan i andra generationen så har en bror ihjäl sin bror. Alltså, vilket fruktansvärt virus synden är. Och vi vet att det har fortsatt så i människans historia. Och vi vet att så ser det ut idag också. Att göra som du vill, när du vill, och bara tänka på en själv, det är inte att vara fri. Så istället för att hjälpa våra bröder och systrar, så har vi människor haft ihjäl varandra. Och Paulus, han talar också om det, att syndens lön, det är döden. Och vi människor, vi behöver ta emot hjälp. Och budskapet i den kristna tron är ju precis det, att det finns hjälp att få. Det finns hjälp för mig, det finns hjälp för dig. Det finns hjälp för våran stad, det finns hjälp för våran värld. Jag läser ett stycke eller som jag läste tidigare från Lukas 10, 23-24, precis i början av dagens evangelietext. Sedan vände han sig till lärjungarna och sade enbart till dem: saliga de öron som ser vad ni ser. Jag säger er, många profeter och kungar har velat se vad ni ser, men fick inte se det. Och velat höra det ni hör, men fick inte höra det. Det är precis det här som Israels folk har längtat efter, Messias. Och här står han precis framför dem. Allt lidande, alla krig, all synd som Israels folk hade drabbats av, men också som de själva hade begått. Men nu har han ju kommit, frälsaren, och han står där framför deras ögon. Och som Jesus också tidigare säger i Lukas evangeliet, när han profeterar från Jesaja i Nasarets synagoga, Lukas 4, 18-21. Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda. Att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Han rullade ihop boken och gav den tillbaka till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina blickar riktade mot honom. Då började han tala till dem och sade: idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig. Jesus, han kom att bryta det mönstret som har varit i historien. Hur människor vill vara sina egna gudar och vill härska över andra människor. Och istället så kommer Jesus, Guds son, ner till oss och blir en tjänare. en tjänare för andra människor. För han visste hur illa det var med oss. Hur illa det var med människosläktet. Hur otäcka vi kan vara mot varandra. Hur vi kan skada varandra, ljuga för varandra, avundsjuka, stölder och till och med ha ihjäl varandra. Alltså, hur illa är det inte egentligen? Man tänker på vårt land där barn anmäler sig till kriminella gäng och säger att jag kan ta ett liv om jag får pengar. Alltså, hur illa har det inte gått då? Alltså, vilket mörker. Det är ingen frihet, det är slaveri. Men Jesus, han kom till oss för att rädda oss. För precis som den här mannen som var misshandlad och låg där halvdöd, hur han var förnedrad, hur de hade tagit av honom kläderna. Precis så är vi också slagna till marken av synden. Vi behöver ta emot hans hjälp. Vi behöver ta emot hans nåd. För många år sedan när jag var tonåring så åkte jag och min brorsa. Vi åkte till Stockholm för att skulle kolla på fotboll. Det var väl Hammarby. Det är gött att se några mer Hammarbyar här. Det är inte allt för många, men det är härligt. Men vi hade kollat på fotboll. Och sen så yrade vi runt lite i Stockholms tunnelbana. Det var ju länge sedan så det fanns liksom inga appar och så hur man skulle åka på bästa sätt. Utan vi gick runt och tittade, vart ska vi ta oss nu liksom. Men då kom det fram en kvinna och liksom såg ju att vi var ganska vilsna där. Så hon bara sa, ja, men kan jag hjälpa er? Vi sa, ja, men vi ska dit liksom. Och så hon förklarade för oss, ja men då tar ni den och så byter ni där och så åker ni liksom. Ja. Och vi tackade och vi gick vidare. Vi gick en stund. Men sen hör vi någon springa efter oss. Lite anfått sådär. Och då kommer den här kvinnan igen och förklarar att, men du, det finns nog en bättre väg ni kan åka. Utan ta den här tunnelbanan istället och liksom, det blir ännu bättre. Och vi bara, oj, ja men tack så mycket liksom. Och går vidare. Och jag och min brorsa, vi började ju skoja om det här att nu kommer de säkert snart igen. Liksom. Så vi åkte rullband nerför där. Och vi började skratta, liksom, nu kommer de snart. Ja, det gör hon. Hon kommer på rullbandet, springer efter oss och liksom, jag får tag på ett ännu bättre. Ta det här istället. Och så får hon liksom åka rullband hela vägen ner och upp igen. Liksom, vi möter henne igen där, liksom, hej hej. Bara ett litet exempel på att få träffa på en människa, en nästa i vardagen. Hon hade inte behövt göra det här. Vi hade kommit fram till slut ändå. Men hon gjorde det extra och det lilla extra och det lilla extra igen för att hjälpa oss. Hon gick en extra mil för en annan och vi sa båda, hon måste ha varit kristen. Vi kan vara medmänniskor för de människorna vi möter. Och Jesus, han avslutar ju sin liknelse med orden, gå du och gör som han. Gå du och gör som han. En jättetydlig uppmaning från Jesus. Hjälp dem du träffar på. Se inte bara på dig själv. Och i vårt kristna liv så har vi fått den heliga anden som finns där till vårt stöd. Som finns där, manar oss, leder oss. Och ni kanske har varit med om det, hur ni liksom drabbas av nöd för någon människa. Hur liksom ni hör en liksom stilla viskning att liksom, hjälp den här, hjälp den här. Men det absolut viktigaste, det är att Jesus har medlidande för dig och mig. För oss. För Jesu ord, hans undervisning, det stämde alltid överens med det han gjorde. Alltid. Han sa inte en sak och gjorde en annan sak. Nej, det han sa, det levde han också. Jag läser från Matteus 9:35. Jesus vandrade omkring i alla städerna och byarna, och han undervisade i synagogorna. Han förkunnade budskapet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg människorna fylldes han av medlidande med dem, för de var illa medfarna och hjälplösa, som får utan herde. När Jesus såg människorna så fylldes han av medlidande. Och det är lite intressant med det grekiska ordet där för medlidande. Det är ett ord som beskriver inälvor, alltså det innersta i dig. Och det är så, liksom så att hans tarmar liksom vrids om när han verkligen känner med de här människorna som är illa medfarna. Alltså det är ingen plikt, inget måste, utan i hans innersta känner han att jag vill ta hand om er, jag vill hjälpa er. Han ser sin skapelse som är misshandlad, vilsen. Jag vill finnas där för er. Så han kom till oss, han gick runt, och ni som har läst evangelierna vet att Jesus hjälper så många människor. Och precis som Jesus berättade om den här mannen som blev misshandlad, förnedrad, på samma sätt så lät Jesus sig utsättas för oss människor. Och det var ingen som kom och räddade honom. Det var ingen barmhärtig samarier som kom och sa stopp. Utan Jesus, han blev uppspikad på ett kors. Och han blev lämnad där för att dö. Jämför det med prästen som gick förbi, leviten som gick förbi, eller Kain som sa: varför ska jag ta hand om min bror? Nej, Jesus, han tog definitivt hand om sina bröder, sina systrar, hela mänskligheten. Då han gick i döden för oss, för hans kärlek till oss. För när han ser hur illa det är med mänskligheten så skakas hans om in i det innersta. Och därför var han villig att ge sitt liv för oss. Och genom honom så finns det förlåtelse från synd i Jesu namn. Genom hans blod. Genom hans perfekta offer. Och det får vi ta emot. Det får vi säga ja till. Och jag önskar att den här liknelsen om den barmhärtige samarien, att det inte bara ska vara en liknelse som handlar om att vi ska se och hjälpa varandra. Det ska det vara, men inte bara. Men också en påminnelse om att få ta emot hjälp från andra. Att våga vara svag och våga ta emot den handen som räcks ut. Men framför allt att lysa på att vi som människor, vi behöver hjälp ifrån Jesus. Och den handen har han sträckt ut till oss. För han är den enda som kan rädda oss undan synden och ge oss ett evigt liv. Jag vill bara avsluta med att läsa en text ifrån Titusbrevet som Paulus har skrivit, kapitel 3, vers 3-7. Vi var ju också själva en gång dåraktiga, olydiga och vilsnegångna slavar under alla möjliga impulser och lustar. Vi levde i ondska och avund, vi var avskyvärda och vi avskydde varandra. Men när Guds, vår frälsares godhet och kärlek till människorna blev uppenbara, räddade han oss. Inte därför att vi gjort några rättfärdiga gärningar, utan därför att han är barmhärtig. Och han gjorde det med det bad som återföder och förnyar genom den helige anden. Genom Jesus Kristus, vår frälsare, han har låtit anden strömma över oss för att vi genom Guds nåd ska bli rättfärdiga så som det är vårt hopp, vinna evigt liv. Och så står det sen också, det är ett ord att lita på. Tack Gud för att du sände din son till oss, Herre. Tack för att du såg hur illa det var med oss. Men du sträckte ut din hand när Jesus offrade sig på korset. Och genom ditt offer, Jesus, så är vi friköpta och vi får ta emot din förlåtelse. Hjälp oss Gud också att se varandra, att se människan som vi kanske passerar. Hjälp oss att räcka ut en hand till den människan som är i nöd. Och hjälp oss också att våga ta emot hjälp. Tack Gud att du vill göra ditt verk i våra liv. I Jesu namn. Amen.
Tack Thomas.